God kväll allihopa. Kul att se så många.
Det där är mitt vatten. Rör inte det.
Jag ska ställa det till dig där.
Tack.
Spel inte så. I datorn nu, Thomas. Varmt välkomna hit vill jag också säga. Och jag heter alltså Magnus Sundell. Jag jobbar för närvarande på studieförbundet Bilda som ledare för ett projekt om livstolkning. Och är det någonting som den här kvällen kommer att handla om så är det faktiskt livstolkning. Och jag sitter här med min gode vän, pastorn, författaren Thomas Sjödin. Vi kommer att samtala om drömmar, mod och vänskap som står där. Och mycket annat. Vi får se vad tiden räcker till. Och utgångspunkten för vårt samtal är alltså Thomas nya bok. Romanen 1000 olevda liv finns inom mig. Och det här är en ganska speciell bok. Den liknar inte mycket annat jag läst. Men den har berört mig starkt, både känslomässigt och intellektuellt. Det finns mycket att prata om. I den här boken så möter vi baptistpastorn Bengt Eriksson från Söderhamn. Och han tycker att hans liv har gått i stå. Dels så har sorgen efter hans hustru Agneta som gått bort några år tidigare, den har skapat en väldigt stark tomhetskänsla i hans liv. Men det är också som att sorgen fått honom att se på sitt liv på ett nytt sätt. Den har liksom satt fokus på att väldigt mycket i hans liv går på tomgång. Och han ser också att det finns en massa mönster han känner sig fångad i. Både i sitt arbete som pastor och i livet i stort. Och han inser också att väldigt mycket i hans liv har präglats av tillfälligheter och anpassningar. Men värst ändå är nog likgiltigheten. Den stora likgiltigheten som brett ut sig i hans liv. Bengt Eriksson beslutar sig för att göra någonting drastiskt. Han bryter upp. Man kan säga att han rymmer. Han har en plan för att återfå kontrollen över sitt liv. Han sätter sig i sin bil. Han åker söderut för att utforska ett av de olevda liv han bär inom sig. Och vi som läsare, vi får följa Bengt Eriksson i det här projektet som han har gett, det här uppdraget ska jag säga, som han har gett sig själv. Vi får också följa den här lilla församlingen som han så bryskt och abrupt lämnar. Och det här blir väldigt spännande och rolig läsning, men också väldigt utmanande. Och det väcker många tankar om hur vi lever våra liv, men också om hur den här tron som många av oss bekänner oss till, vad den egentligen innebär. Jag tänkte att du, Thomas, ska få börja med att läsa ett stycke ur boken som placerar oss mitt i historien och i den här stämningen som råder i bokens början i alla fall.
Ja, det gör jag gärna. Vad roligt att alla ni är här. Gävle är ett bra ställe, tycker jag. Jo, när vi kommer in i det här ganska allvarsamma delen av boken tidigt så är min figur... Det känns som om mick kommer och går, gör den det? Ja.
Inte micken, men...
Och då fanns det en reserv, var det någon som sa någonstans. Och det var... Det är lika bra vi löser detta på en gång, va? Gävle är ett bra ställe, som jag just sa. Det finns till och med reservmikrofoner. Så, han är på plats i sitt nya liv nu. Detta är den första morgonen när han vaknar där till lite nytt ljus, nya ljud. Och han ligger i sin säng där han har hamnat och tänker sig hemåt. Han kunde riktigt höra hur telefonerna hade gått varma mellan församlingsmedlemmarna under söndagen. Frågor hade blivit till rykten och rykten hade blivit till sanningar. Inget av detta bekom honom. Han hade inte haft något val. Han hade gjort det han måste. Vid likgiltighetens brant hade han vänt och gått i en annan riktning. likgiltig. Han uttalade ordet rakt ut i luften där han låg. Och även om han var på det klara med att själva ordet hade andra rötter än de han nu läste in i det, så föll det för honom ut i två delar. Lik och giltig. Han såg med en kuslig klarhet att han gick en långsam inifrån död till mötes. En död som visade sig i att han gjorde allt mer, men kände allt mindre. Han blev sällan upprörd, vilket kunde betraktas som något positivt. Men han blev sällan rörd heller. Han kunde lyssna till en människa i nöd och samtidigt tänka på kvällsmaten. Hans känsloliv var anfrätt av något. Något som höll på att gröpa ur honom inifrån. Han hade länge kopplat ihop känslokylan med Agnetas död och intalat sig själv att sorgen efter henne lagt sig mellan honom och andra sorger han mötte. Men även om det var sant så räckte det inte som förklaring. Detta handlade inte om saknaden efter Agneta. Det handlade om honom själv. Den glöd han ibland känt där inne hade falnat. Och han visste att om den slocknade så var allt sammans över. Det var därför han hade gett sig av. Detta var hans sista desperata handling för att häva likgiltigheten och rädda livet.
Tack Thomas. Ja, det svåra balansgången vi har här ikväll Thomas och jag, det är ju att föra ett samtal om boken utan att avslöja för mycket av berättelsen för er som ännu inte läst den. Men vi tror vi ska klara av det. Lite sådana teasers vill vi gärna ge. Hörru du Thomas, när man hör om vad boken handlar om så undrar man ju onekligen om du är trött på ditt arbete i Smyrna kyrkan i Göteborg. Längtar du bort?
Ja, det hände väl att jag längtar bort, men inte permanent. Nej, men jag var faktiskt lite rädd för att min egen församling skulle uppleva det så.
Jag kan tänka
och hittills har de varit ganska vänliga. Och jag tror det bygger på att jag är en väldigt lycklig församlingspastor. Alltså jag tycker att jag är på rätt ställe och att jag tycker väldigt mycket om den här gruppen människor som är den församling jag jobbar i. Och möjligen är det så här att den här sortens bok hade man inte kunnat skriva om den var liksom en självbiografi på den här punkten, att jag faktiskt längtade bort. Utan jag tror att det som gör att jag kan göra det här ganska liksom äventyret som du är i den här boken, det bygger på att jag egentligen inte har lust att göra det själv, tror jag.
Det här liknar ju i alla fall inte till formen någonting annat av det du skrivit, får man lov att säga. Kan du inte berätta lite om hur den här boken har kommit till?
Jo, det kan jag kan inte berätta lite, men jag kan berätta mycket om det, okej?
Det brukar vara så.
Ja. För det finns en liten historia bakom den här som är rätt viktig för mig, att hur själva tillkomsten. Jag har lite fått frågan ibland att har du haft någon, du har säkert haft gamla romandrömmar att du någon gång skulle bli en riktig författare och sånt där, ni vet. Och jag har faktiskt aldrig haft det. Jag har känt mig ganska nöjd med den här formen av böcker jag har skrivit förut, att jag hittat mitt språk och min form. Men var jag mitt uppe i ett bokprojekt. Det här ligger ungefär 2 år tillbaka i tiden och jag hade hållit på med det länge. Jag hade lagt ner otroligt mycket arbete på det. Jag hade läst bara research säkert, jag har långt över 2000 sidor som jag hade läst för detta, den fjärdedel av boken jag höll på med. Och nu var jag iväg en vecka i Spanien ensam och hade hyrt in mig på ett hotellrum där jag satt och skrev. Och min idé var att jag skulle skriva över det tema som också är ett av bokens teman. Det som handlar om att egentligen, när man en gång har lämnat en miljö, om det är möjligt att återvända till den igen. Alltså skillnaden mellan att komma tillbaka och att återvända, vad jag är intresserad av. Och min idé var att jag skulle följa 4 av mina litterära förebilder, alltså författare som har betytt mycket för mig, börja i deras hemvärld. Och så skriva mig tillbaka hem till min egen värld. En av dem var Birger Norman som finns med i boken. mycket tydligt. En annan var Olof Hartman, teologen. Och så var det ett par till. Bland annat en internationell kvinnlig författare. Och jag höll på med det där sjoket. Det var hennes text jag hade läst i så hög grad. Så sitter jag där. Så en kväll så upptäcker jag att jag behöver kolla upp hennes dödsdatum. Så jag går ner till hotellets reception. Jag hade ingen internetuppkoppling på rummet. Jag går ner till receptionen, frågar om jag får låna deras dator. Det får jag. Och så slår jag in författarnamnet plus ordet dead eller död. Och då plötsligt så poppar det upp från den här spanska datorn en artikel som jag aldrig hade sett förut. Där det berättas att den här kvinnan hade ägnat de sista åren av sitt liv åt att tillsammans med sin make spela in röster av döda människor ute i rymden. Som man sen hade satt på ljudband och som man kunde liksom ge till släktingar som ville ha någon kontakt över gränsen med sina döda. Och när jag gör den här lilla upptäckten så hände något mycket märkligt för mig. Och det var som om alltihop, hela den här historien slocknade för mig på ett enda ögonblick. Är det någonting jag har respekt för så är det gränsen mellan det levande och det döda. Jag tillhör dem som gärna säger att jag tror att de döda är med oss på något sätt. Och jag finner det för självklart att när man går till graven så viskar man några ord även om man vet att de inte är där. Och jag har inga problem med att man ber för de människor som är döda och att de ska ha det bra där de nu är. Men jag tror det finns en viktig poäng med att Bibeln är så skarp på den här punkten att man inte ska söka kontakt eller söka råd ifrån döda. Alltså det som i min värld kallas för spiritism. Och det är viktigt att säga att när man kommer till andligt sökande så är det väsentligt vad man öppnar sig för. Alltså att man inte är urskiljningslös. För det finns gott och det finns ont. Och så kände jag att om jag nu bara kommer i närheten av något som skulle kunna vara spiritism, så vill inte jag räcka det vidare till en enda läsare. Det drivet slocknade för mig. Så jag gick upp till mitt rum, satte mig på sängen och så tänkte jag så här: ja, vad gör jag nu? Och då gjorde jag det som blev alldeles självklart för mig. Jag bad till Gud. Och sen sa jag så här, en fruktansvärt barnslig bön. Så här, gode Gud, om jag släpper den här historien av det här skälet, så vore det väldigt hyggligt av dig om du gav mig en bättre historia. Precis så bad jag. Jag brukar inte kohandla med Gud, obs. Men jag gjorde det den kvällen. Och så la jag mig på sängen. Och så somnade jag hårt. Jag sov i ett par timmar. Vaknade, ni vet, med ett pling sådär. Och jag vaknade med en tanke som jag faktiskt aldrig har tänkt förut. Och det var följande. Jag vet inte varifrån den kom. Jag har mina aningar, men jag vet inte. Och det var följande. Det måste finnas en massa präster och pastorer i världen som plötsligt bara har försvunnit och sen aldrig återfunnits, tänkte jag. Och så kom jag på. Men det vore en rolig historia att skriva. Och jag går ner till datorn igen, nere på i hotellreceptionen och ber om ursäkt, jag får låna datorn en gång till. Och så slår jag in orden missing priest på datorn. Och då märkliga, jag slår det på svenska också, då är det märkliga att då, det första som poppar upp, det är en tidningsartikel från tidningen Dagen i Sverige. Där det berättas om Adelir Antonio de Carli, en sydamerikansk präst, katolsk präst, som för att samla in pengar till ett kapellbygge i den del av Sydamerika, i Brasilien, där han var verksam, kom på att om det ska lyckas så måste jag väcka lite uppmärksamhet. Och då får han en lysande idén att han ska skicka upp sig själv i luften med hjälp av 1000 kulörta heliumballonger. Och så ska han åka ungefär 7 mil, har han planerat, till en stad som heter Dourados. Där ska han landa. Och ja, här kommer han. Det här är originalbilder också. Det är lite turbulens där i luften, ser ni, han hackar till. Han ska landa i Dourados. Och så ska han, med de pengar han har samlat in, så ska han bygga ett kapell för lastbilschaufförer som behövde en andlig viloplats. När jag läser den artikeln så slutar den med att Han rapporteras saknad. Det sista man hör från honom är att han innan radiokontakten bryts, att han förlorar höjd långt ut över havet dit vinden oväntat har drivit honom. Och sen bryts radiokontakten och sen har ingenting mer hörts. Då går jag upp till mitt rum och så sätter jag mig vid min dator. Och så händer då det som aldrig har hänt förut. Och det är att jag skriver som i trans. Alltså jag skrev i 3 dygn, dag och natt. Och nästan hela den här berättelsen om pastor Bengt Eriksson från Söderhamn liksom ramlade över mig. Och det har aldrig hänt förut. Mitt skrivande har varit hårt slit.
Tolkar du den där kove?
Vad jag pratar? Ja. Jag måste sträcka på lite.
Känner när du gungar så här så gungar vi båda.
Ja, vi sitter på en dopgrav kan jag berätta för dig.
Jag inser det faktiskt.
Ja, så det här kan bli roligare än du tror.
Baptistkyrkan. Ja. Missing priest. Mm. Ja. Hörru du Thomas, den här kovändningen över en natt och du bad till Gud och så tolkar du rent ut som ett bönesvar eller vad?
Ja, varför inte? Alltså det är viktigt att säga, jag gör inte något jättenummer av det här. Samtidigt så under processen har jag tänkt ändå på några ord av Ove Wikström som jag gillar så mycket. Han säger ibland, jag misstror slumpen, brukar han säga. Och i det här fallet så är det nog så att jag misstror också slumpen. Och när jag håller på med det här och skrivit så har jag upptäckt att väldigt mycket här sammanfaller faktiskt med den livsfilosofi som har blivit min. Alltså dels det här att det som blir väldigt viktigt i ens liv, som man kan säga blir en slags hjärtesak, det är väldigt sällan man letar upp det. Utan det tycks som om man snubblar över det, eller plötsligt så är man där och efterhand ser man att det här blir viktigt. Och inte minst det andra, och det är ju det här att det tycks som om att man ibland måste släppa taget om någonting som man har hållit väldigt krampaktigt om för att någonting nytt ska kunna nå en. Och kanske var det jag gjorde där, att jag hade hållit för krampaktigt om någonting som jag behövde förlora för att bli så öppen och tillgänglig att jag kunde höra den här historien. Ungefär så tolkar jag det.
Det här är ju en roman. Det är ju ditt första skönlitterära verk. Vad har varit annorlunda med att skriva ett sånt? Mycket förstås.
Men... ja, väldigt mycket. Men det är ju, alltså detta är ju kvällens tips, men det är ju väldigt roligt att skriva skönlitterärt. Alltså, det är fruktansvärt kul att hitta på saker. Och det uppstår ju en frihet också i det där att när verkligheten sätter någon slags gräns och det funkar inte längre, då kan man bara uppfinna en ny del av verkligheten som löser hela konflikten på en gång. Och det där som jag hade hört innan men aldrig varit med om förut, som skrivande vänner till mig har sagt att någonstans mitt i den här processen så händer ju någonting med figurerna man skriver om, nämligen att de faktiskt har kommit till liv och börjar leva sitt eget liv och hitta på saker som jag inte har bett dem hitta på. Och det där är ju fantastiskt. Alltså att de faktiskt blir levande. Och det var väldigt intressant under tiden jag bollade liksom det här kapitelvis med förlaget. Så började det komma frågor från förlaget där de står så här. Men jag undrar, vad har han för typ av kläder? Alltså de börjar vilja veta hur han såg ut och sånt. Jag har hittat på honom.
Pratar du med figurerna också, eller?
Det kanske inte har gått så långt, men slående nog så ganska ofta, det är ju månader sedan jag lämnade ifrån mig mitt manus, så ganska ofta så tänker jag i vardagssituationen så här, undrar vad Bengt hade gjort i detta läge. Så tänker jag, oj, just det, han finns ju inte, jag har hittat på honom själv. Så va? Det där är ju jätteintressant. Alltså. Man kan ju undra också vad som är verkligt. Alltså, det absolut, kanske du kan utreda, absolut. Du är journalist.
Nej, men jag undrar lite varför du brukar kalla mig för Bengt ibland. Du, det här är ju faktiskt egentligen första gången, din första bok som egentligen utspelar sig i en utpräglad frikyrklig kontext. Eller hur? Visst är det så?
Ja, är inte det konstigt? Jo, men så är det. Detta är den första boken som delvis får man säga har en frikyrklig miljö. Och det är ju underligt av det skälet att jag är ju på något sätt frikyrkan liksom personifierad verkligen. Ja, men det har jag alltid varit. Jag checkade in på ett hotell en kväll i Linköping och då såg jag damen där kände igen mig, men hon kände inte igen mig. Tittade på mig och sa så här: du har bott här förut, sa hon först. Ja, så du har jobbat här länge. Ja, sa hon, och så stod vi och mötte varandra en stund. Då sa hon: det är något med kyrkan, va? Är inte det underbart?
Det är helt underbart. Men nu känner jag måste berätta en annan sak. Jo visst, det här är Mr. Frikyrka, men han är också väldigt känd. Vi gjorde en liten turné förra vintern tillsammans med Katti Salström och Irma Schultz-Keller. Och då, när vi flög från Umeå till Arlanda, för då var vi i Uppsala, hade en kväll. Och så ska man ta upp tåget, ni vet hur det är, in till Uppsala. Och då när vi ska köpa biljetter till tåget, då står det en ung tjej där och hon skiner liksom upp så här när hon ser oss komma gående. Och sen är det som att hon ångrar sig lite, men när vi kommer fram, då tar hon mod till sig och så vänder hon sig till Thomas och så säger hon: ursäkta mig, men är inte du den där berömde författaren från Kramfors? Det tyckte vi var ganska fantastiskt.
Stillpoäng på det.
Ja. Ska vi återvända till Frikyrkan? Jag tänkte du skulle få presentera den här församlingen som Bengt Eriksson lämnar genom att läsa ett stycke ur boken.
Det gör jag gärna. Det är ju, då måste man säga först att jag ska ta er med på en liten snutt av ett styrelsemöte i Betel i Söderhamn. Betel i Söderhamn finns inte heller. Och styrelsen består av tre personer. Dels så är det ju Herbert Hägglund. Herbert Hägglund har ett förflutet inom Banverket. Och min gestalt Bengt Eriksson tycker väldigt mycket om Herbert Hägglund. Men det enda han har emot honom det är att han tycker att att han har lite för mycket av det här gamla banverkstänkandet kvar. Alltså, när det bränner till i samtal, då byter Herbert spår plötsligt så här. Eller ibland hoppar han över två eller tre stationer liksom för att komma fortare fram i stor. Men annars tycker jag jättemycket om honom. Och så är det Ingegärd Aronsson. Och hon kan man säga är... ja, hon är relativt överandlig. Alltså på gränsen till svärmisk. Ni vet den sortens människor som kan få allting till någonting andligt. En byrålåda om det behövs kan bli något andligt. Och så finns där Harry Salén som är ordförande i församlingen. Och han är en god man men han är lite lätt oroad. Och nu har då Bengt Eriksson lämnat församlingen genom att en söndag klistra upp ett brev på talarstolen. Som man upptäcker först när gudstjänsten har börjat. Där han meddelar att han kommer att vara borta 4 månader. Och om de vill så kommer han tillbaka. Och då ska de signalera det genom att annonsera hans namn på affischtavlan. Om inte namnet står där så ska han resa vidare och inte komma tillbaka. Det blir en tumultartad gudstjänst. Och några kvällar senare så möts styrelsen till styrelsemöte. Jag måste stå upp när jag läser. Det går inte annars. Det blev en märkvärdig kväll. I efterhand tänkte Herbert Hägglund att det hade handlat mer om dem själva än om Bengt. Om vad de borde ha sett men inte hade sett. Och vad de kunde ha gjort som aldrig blev gjort. Som om de alla på något sätt var lite medskyldiga. Till och med Ingegärd Aronsson, som vanligtvis inte hade annat än tilltal och förnimmelser att delge, hade varit lite blek om nosen och menat att hon nog inte hade stöttat Bengt som hon borde. Brevet från Bengt lästes högt och långsamt. Varje mening undergick nogsam dechiffrering. Fanns det dolda budskap? Försökte han berätta något som stod att finna mellan raderna snarare än på dem? Vid närmare eftertanke hade någon menat, hade Bengt i sina predikningar allt oftare återkommit till Jesu liknelser och talat om dem som kodspråk och sagt att förståelsen av dem mer handlade om sinnelaget hos åhörarna än om den inbördes ordningen på bokstäverna. Under den utdragna kvällen som endast avbröts av en kort paus med te och smörgås växte 3 teorier fram. Dessa 3 höll styrelsen för mer troliga än de andra. Den första kallade de för omgiftesteorin. Teorin gick i korthet ut på att Bengt helt enkelt hade träffat en ny kvinna och inte velat berätta det för församlingen av skäl som de inte kände till. Nu hade de båda rest långt bort för att gifta sig och detta firades sedan med en lång smekmånad där någon form av ballongfärd tydligen var inplanerad. Ingegerd Aronsson var den som starkt anslöt sig till omgiftesteorin. När Bengt under vårvintern hade predikat över Höga Visan hade hon känt att det fanns någonting i budskapet mer än det uttalade. Han hade varit mer brinnande än vanligt, menade hon. Och om hon inte missminde sig, så var det vid något av dessa tillfällen hon hade sagt till sin man att det låter som om han är kär. Så hade orden fallit, profetiskt eller inte, det fick tiden utvisa. Den andra tänkbara orsaksmodellen kallade de kort och gott för psyket. Karl mådde inte bra och hade utifrån det fattat ett olyckligt och ödesdigert beslut. Vem vet om han ens lever, hade Harry Salén häft ur sig, men omedelbart blivit motsagd av de andra som menade att självmordsbenägen, det var det sista deras pastor var. Under de minuter denna teori behandlades mumlade Ingegerd Aronsson böner halvhögt. Hur som helst, om det var psyket så borde de lägga kraft på att försöka hitta honom och se till att han kom under vård och medicinering. Det var deras plikt. Och det aningen förvirrade brevet talade till psykets fördel. Och ballongerna var i så fall en del av en hallucinogen värld. Men borde de inte ha märkt något tidigare? Han hade ju ändå skött sitt jobb. Predikat, torrt, men väl förberett enligt Aronssons analys. Och han hade till och med verkat vara i en ny och ljusare fas i sörjandet av sin hustru. Eller så var det precis som de sa, som han sa, alltså rymningsteorin. Han behövde en längre ledighet och hade inte orkat ta upp saken med dem. Det sistnämna var naturligtvis det mest troliga, men det ställde onekligen relationen mellan församlingsledningen och deras enda anställde i ett mycket märkligt ljus.
Tack Thomas. Det här att det här utspelar sig i en frikyrklig kontext, är du rädd för att det ska kunna upplevas för internt för en del läsare?
Jag skulle vara oärlig om jag inte har tänkt tanken. Alltså, samtidigt så tänkte jag, nu håller jag på att bli taktisk. Det är det sista jag vill bli verkligen. Och efter ett tag så vände jag på alltihop och så tänkte jag så här, men sträck på dig människa. Frikyrkan är väl inte en sämre värld eller miljö att skriva ur eller mer intern än om jag hade... Om den här boken hade utspelat sig på en polisstation som ju 100 böcker varje år gör. Eller en bruksort. Alltså, själva utmaningen är ju att skriva om den här världen. Jag har försökt göra det med kärlek och så har jag försökt skoja med det som inte är bra, med avarter och övertoner. Men att ändå beskriva det på ett sätt som inte blir uteslutande utan en slags berättelse inifrån bara. Och då är frikyrkan ganska spännande faktiskt. Det händer mycket där, bakom kulisserna.
Oh ja. Det går faktiskt att hitta trådar till den här boken ganska långt bakåt i tiden. Och vi ska nu förflytta oss tillbaks till hösten 1998. Och Thomas bok Den enklaste glädjen har just kommit ut. Och i den boken så skriver han en hel del om sin barndom och uppväxt i Kramfors. Och för att skriva ett reportage till tidskriften Trots allt, som jag då var redaktör för, så tog jag med Thomas tillbaks till Kramfors. Och väl framme i Kramfors så tog jag den här bilden mitt i folkvimlet på torget i Kramfors. Har du någon kommentar?
Nej. Jo. Ja, ja, det är vackert i Kramfors, eller hur?
Ljust och vackert.
Ja, just det, fint. Ja. Nej, men det finns ju en kommentar till man kan göra. Titta på min kompis där i bingolottokuren och så tycker man ju att boktiteln blir helt fantastisk. 1000 olevda liv finns inom mig. Den har till och med vingar, den där bingolottokuren, ser ni det?
Eller hur? Det här blev en väldigt rolig resa, och redan på tåget upp så uttalade då Thomas de ord som kom att bli temat för både resan och reportaget. Han satt och skrev en krönika till Göteborgsposten, där han skrivit kröniker i många år.
13.
13, ja. Hans förra bok är ju en samling kröniker ur just Göteborgsposten. Thomas berättar att han skulle skriva en krönika om hemlängtan och hemkomst, och att han tänkte använda sig av författaren Birger Normans tankegångar kring detta. Och han berättade också om för mig om den här författaren Birger Norman, som liksom Thomas själv kom från Kramfors, och en författare som Thomas uppskattade allt mer. Och så sa Thomas: lyssna på det här. Och så läser han den här meningen: djupast sett är den som älskar alltid på väg hem. Djupast sett är den som älskar alltid på väg hem. Och det där blev sen en mening som följde oss under resan. Den blev också väldigt central i min artikel, och jag anspelar på den i rubriken. Och vi har sen genom åren återkommit till det här citatet. Vi har citerat det för varandra ett otal gånger, för vi tycker att det ligger så mycket i de där orden. Det är så sant, helt enkelt. Och mitt under arbetet med Thomas nya bok så ringer han mig och säger: du, det där citatet, i vilken av Birger Normans böcker finns det? Jag tyckte det var lite konstigt, för han har ju grym koll på Birger Norman. Och jag sa att ja, jag vet faktiskt inte, men jag tror det är någon av de böcker som jag har av Birger Norman. Jag ska leta. Ägna sen kvällen åt att bläddra och leta. Men jag hittade inte det där citatet heller. Jag tänkte att jag får läsa om den här artikeln trots allt och se om jag får någon ledtråd. Så jag gjorde det. Morgon därpå ringde jag Thomas och så sa jag: du Thomas, det där citatet, det är inte Birger Norman. Va? Är det inte, sa Thomas. Vem är det då? Det är Thomas Sjödin. För det var det faktiskt. Det var han själv som hade formulerat det här citatet. Det är ganska fantastiskt.
Ja, jag som tyckte det var så bra. Var ju det.
Men faktum är att det kunde mycket väl ha varit Birger Norman. Man kan nog säga att Birger Normans ande svävar över de här orden. Och det här med hemkomst och återvändande sysselsatte ju honom på många sätt. Och jag tänkte att du skulle få berätta lite för oss om den Kramforsbygdens store son, författaren Birger Norman. Mm.
Ja, vi ska göra det kort. Vi ska återkomma till honom lite i slutet, därför att det är han som skjuter in egentligen materialet till bokens viktiga samtal, det om tro. Men Birger Norman föddes på en liten och växte upp på en liten ö i Ångermanälven utanför Kramfors som heter Svan, en liten hjärtformad ö. Öns nav och hjärta var sågverket, den enda industrin, och när Norman är 16 år gammal så brinner en hög sommardag, så brinner hela sågverket ner till aska bara. Och han återkommer genom hela sitt vuxna liv till det där, och det finns en fantastisk scen som han berättar på ganska många ställen i sina böcker. Om kvällen efter det att sågen har brunnit ner så säger han att då samlas tonårspojkarna från ön nere vid timmerbommarna som de gjorde varje kväll på sommaren för att bada. De inleder detta med att de springer på lös timmer ute på vattnet. Och Norman skriver att det är ju en riskabel syssla. Den kräver fingertoppkänsla i foten, skriver han. Så badar de där en stund och så sätter de sig på de solvarma bryggorna. Och så för de ett samtal, och någon säger, det är Harald som är biljettpojk på färjan, som säger att undrar när de bygger upp den här färjan igen. Och någon annan kommenterar, eller liksom sågverket igen, och någon annan kommenterar det. Och till slut så är det någon som säger så här: svordom, inte bygger de upp den här haspeln någon gång igen. Och då finns det en liten reflektion där som jag tror är ganska viktig. Där Norman, betänk att han är 16 år. Och så skriver han så här: repliken slog mig, jag blev tyst. Och nu undrar jag om det inte var i det ögonblicket jag för första gången upplevde den sociala otryggheten. Verkets värld vacklade. Och det där är intressant, därför att det där blir också ett sätt att resonera om hans värld som vuxen människa sen. Alltså det här är den första insikten om att vi lever i en vacklande värld, en sammanfallande värld. Någon månad senare reser han som 16-åring därifrån för att söka jobb. Det finns inga på ön. Han skriver att han inte ens vänder sig om på färjan, utan nu åker han. Men han reser därifrån. Och han återvänder egentligen aldrig mer än för enstaka besök. Men han fortsätter genom hela sitt liv och sitt författarskap. Så fortsätter den här ön att betyda någonting för honom. Och det intressanta är att fast han är långt borta därifrån så djupnar betydelsen av ön. Och jag har den idén och tron att det här egentligen är hans sätt att berätta om att växa upp i en viss kultur, en miljö, alltså den frikyrkliga med den värld som det var, göra resan därifrån. Men att man någonstans aldrig riktigt kan sluta relatera till det och hur man sen ska hantera det i ett vuxet liv. Alltså hur kan det fortsätta att betyda någonting? För resa tillbaka går inte. Och sen blev ju Birger Norman arbetarförfattare, krönikör. Mina 13 år på Göteborgsposten är en stilla susning. Han skrev 850 kröniker i Metallarbetaren. Och han var i de röda leden en mycket säregen röst verkligen. Och man måste säga att han blev i de kristna leden, för han var en varm troende människa genom hela sitt liv. Så blev han också en mycket, mycket säregen röst. Och just därför att han inte riktigt passar in någonstans så blir han så rasande spännande. Särskilt när han pratar om tro.
Birger Norman förekommer ju väldigt mycket i din nya roman. Och är det något du och huvudpersonen Bengt Eriksson delar så är det just kärleken till Birger Norman. Vad är det som du framförallt dras till hos Norman?
Jag tror att man kan sammanfatta det i ett enda ord. Och det är ordet varsamhet. Det är det jag dras till. Alltså han rör vid allting som han skriver om med varsam hand. Sug på följande lilla citat. Man kan ägna en hel kväll åt det bara. Han skriver: varje dag lägger ett barn vid vårt hjärta. Och den meningen går jag och tänker på ibland. Hur skulle världen se ut om vi levde så? Som att livet varje morgon la ett litet barn vid vårt hjärta. Han rör vid tron på samma sätt. Alltså när han talar om det, liksom det stora, ibland obegripligt stora, liksom meningen med livet, så blir han aldrig så här platt och förenklad, utan han rör vid tron och pratar om tron med samma varsamhet, och då blir han så tillgänglig för vår tid. Kanske har det att göra med att han själv var en väldigt försiktig människa. Han beskriver sig någonstans i en tidningsintervju, så beskriver han sig själv som en krukväxt. Jag älskar den här beskrivningen. Han säger att han trivs bäst i halvskugga. Sedd men inte blottlagd. Möjlig att iaktta men inte utlämnad åt de klåfingriga. Det är Birger Norman.
Vi ska som sagt återkomma till Birger Norman efter pausen när vi pratar mer om tron. Jag tänkte ska ägna en stund åt bokens titel och ett stort tema i den här boken. Nämligen 1000 olevda liv finns inom mig. Oj, nu kommer det igång här. Jag vet inte hur många här inne som har sett filmen Sliding Doors. Det har ni säkert, även om ni knappt vet om. Den har gått många gånger på tv. Det var några. En ganska bra film tycker jag. Och i den så får man följa två parallella historier beroende på om huvudpersonen där som spelas av Gwyneth Paltrow, om hon hinner med ett visst tunnelbanetåg eller inte. Och det där är väl någonting som vi alla funderar på ibland. Vad hade hänt om vi har valt annorlunda en viss gång? Om någonting hade drabbat oss eller inte drabbat oss, hur hade livet då utvecklat sig? Men är det egentligen någon idé att fundera över det, undrar jag? Vad tycker du?
över de 1000 olevda liven. Ja, på ett sätt skulle man ju kunna säga nej, det är ingen idé eller poäng. Möjligen kan man vända på det och säga att poängen är att vi ändå tycks göra det. Alltså att vi tycks fundera väldigt mycket och ibland grubbla över just det olevda i våra liv. Och min tanke är att vi gör det utifrån så skilda perspektiv som ren och skär nyfikenhet. Och sen ett ganska brett register som här någonstans handlar faktiskt om sorg. Om en väldigt svårbemästrad sorg över det som aldrig riktigt fick komma till liv i våra liv. Alltså det som dog i våra liv. Jag faller lite snabbt här igenom de här tre. För det finns ett mellanled där också som för mig är ganska viktigt. Det är att det första, alltså nyfikenheten då. Det är ju det här, vem av er har inte tänkt så här? Undrar hur mitt liv hade blivit om jag hade liksom träffat en annan livskamrat när jag var ung och förälskad. Och jag hade gift mig med någon annan, när vi hade bott någon annanstans, jag hade jobbat med något annat. Hur har livet sett ut då? Och man lägger säkert inget större krut på att ta reda på det. Men det finns där och det poppar upp någonstans ibland som en känsla bara. En ren nyfikenhet. Den andra nivån som går lite mer ner mot själva existensen då, det är ju när insikten om att livet är begränsat. Alltså det ryms inte hur mycket som helst i ett liv. När den insikten kolliderar med liksom det obegränsade, alla de här 1000 liven man inser är möjliga, då uppstår någon slags krasch. Och på den här punkten så ser ju världen annorlunda ut idag. Alltså hela världen ligger öppen för oss på ett nytt sätt. Och det är inget konstigt idag om en människa som är 50 år plötsligt säger, nej men nu har jag jobbat som tandläkare resten av mitt liv. Nu vill jag bli reseledare. Ingen höjer på ögonbrynet idag. Det var först helt omöjligt för x antal år sedan. Jag måste få berätta för dig och de andra att jag hörde om en, att det här handlar ju om det svåraste kanske i våra liv och i vårt samhälle, nämligen begränsning. Alltså att någon gång orka säga, det här låter jättetrevligt, men nej tack, det ryms inte i mitt liv. Jag hörde om en stressad affärsman som åkte till ett av landets kloster. Han hörde att man kunde ta in i gästhemmet där, vila upp sig. Så han ringer runt, han blir välkomnad till ett kloster. En mycket vänlig munk som möter honom. Visar honom till hans rum. Så säger han, så här fungerar det här. Mattiderna är följande. Bönetiderna är följande. Du kan vara med på vad du vill och sen kan du promenera och strosa om du vill det. Och så ska han lämna honom. Men precis i dörröppningen så vänder han sig om den här munken och så säger han så här. Jo förresten, om det är någonting du behöver, så dra dig inte för att säga till oss, så ska vi hjälpa dig att leva utan det. Ja.
Ja. Den är bra.
Och den är också på något sätt på samtidskornet verkligen. Alltså så, jag tror så mycket av vår kamp, och det här är ju ett perspektiv av det olevda. Alltså hur hanterar jag möjligheten om att jag skulle kunna leva så många andra liv? Vi hör ju så mycket och ser så mycket idag. Men den tredje nivån måste man också säga någonting, och det är ju det där med sorgen. Och då tänker jag så här att det här rör, och jag vet att jag slår följe med väldigt många i ett rum som det här den här kvällen. Det är ju de där ommen i våra liv som man aldrig kan tala enkelt om. Alltså, hur hade livet blivit om inte sjukdomen hade slagit till? Hur hade livet blivit om du inte hade förlorat din livskamrat? Hur hade livet blivit om inte äktenskapet hade gått sönder? Alltså de där ommen som gör väldigt ont. Och den här sortens sorg snuddar vi väldigt ofta vid vårt eget köksbord hemma hos oss. Jag tror jag har sällskap med hemskt många där, men de där helt vanliga morgnarna när man sitter och pratar och så säger vi, börjar vi prata om våra barn, om det barn vi har, John, och de två tonårssöner vi förlorade. Och så börjar man säga så här, du, Karl Petter skulle ha varit 25 år nästa gång. Tittar vi på honom så säger han kanske hade haft fru och barn. Och så plötsligt så är det här omet liksom inte en äventyrssak, utan det handlar om att överleva. Och särskilt slog det mig en dag när vi stod nere vid graven. Det var på Ludvigs födelsedag. I januari månad, svinkallt. Och så var vi där med blommor och då strök vi med handen som vi alltid gör över den här kalla gravstenen. Och så vill man ju säga någonting, och då hörde jag mig själv liksom säga grattis på födelsedagen. Ja, vad säger man? Och då hugger det till en sorg över det olevda, som där jag tänker så här, att det är så viktigt att man då får göra den resan, alltså känslomässigt, tankemässigt, får göra den där resan och säga, hur hade det blivit? Och så liksom vara där en liten stund, värma sig lite grann i det. För att sen göra det enda som egentligen är rimligt, nämligen att snyta sig, torka sina tårar och så säga att nej, nu får vi leva vidare med det enda liv som faktiskt finns. Och det är ju det som är så här, det vi har nu. Och det där någonstans min roman gestalt liksom resonerar. Alltså Bengt Eriksson är ingen, han är ingen olojal typ som bara skulle sticka så. Alltså Karl har ju för guds skull tweedkavaj och han åker Audi och är en högst respektabel människa. Men han kommer till en punkt när han måste. Och då gäller andra spelregler plötsligt. Om det handlar om att rädda livet så måste man ibland få göra någonting som är direkt oförnuftigt.
Och det gör Bengt Eriksson. Men om man då som Bengt Eriksson upplever att ens liv har gått i stå och att det har präglats av en massa tillfälligheter och känner då ett behov av att på nytt bli liksom herre i sitt liv, att börja leva ett medvetet liv igen. Vad kan man göra då?
Ursäkta, det är en bra fråga. Alltså, vad gör man då? Och några av er har säkert läst mina böcker. Jag förutsätter att det är någon som har gjort det i alla fall eftersom ni är här. Och då vet ni att om det är någonting jag understrukit, har gjort det egentligen i allt det jag har skrivit, så är det just det här att ta det liv man fick. Eller ta det liv som blev. Och jag har trummat in det. Men när vi möter den här mannen i min berättelse, då är han ju vid ett läge där han inser att om han bara fortsätter att ta det liv han fick utan att göra något, så är han snart borta. Alltså glöden har slocknat, lågan har slocknat i hans liv. Och det är då han bestämmer sig för, och det är viktigt, han bestämmer sig för att göra en väldigt liten förändring. Alltså han gör ju inte ett lappkast med hela sitt liv, utan han bestämmer sig för att prova ett av de olevda liven. Bara ett, och sen ska han återvända. Och jag tror att det där är viktigt, att ibland våga följa en sån där impuls. Och även om ibland hela världen säger att det är orimligt, det är oförnuftigt, det kanske till och med oansvarigt, att man ibland vågar säga, nej, men nu handlar det om död och liv för mig och jag måste faktiskt göra det här. Och jag har några sådana erfarenheter i mitt liv när jag tycker att jag har åkt iväg och gjort ganska oförnuftiga saker. Liksom lagt tid och energi och pengar och allt på resor för att träffa en enda människa någonstans i ett hörn av världen. För jag har fått för mig att jag ska göra det. Och jag har aldrig ångrat en sån resa. Därför att då har det varit viktigt. En liten korrigering. Nu får du ursäkta mig, men nu ska jag bara, innan vi gör paus strax, måste jag säga att det finns en bibeltext som jag formligen älskar, som berättar precis det här. Och det är ju den där trötta fiskare, Jesu lärjungar, har fiskat hela natten och fått ingenting. De drar upp sina nät och de behöver inte ens rensa dem, för att det har inte varit en fisk i dem. De sätter sig på stranden där de är desillusionerade och trötta. Då kommer Jesus gående i gryningen där. Och så säger han ställer han den fråga som vi måste ha fått vilken yrkesfiskare som helst att bli rosenrasande. Nämligen, har ni ingen fisk, säger Karl. Vilken sammanfattning av deras natt. Och om det är någon gång det är svårt att ta emot råd, för nu är Jesus snart ett råd, så är det ju när man har försökt länge, men med magert resultat. Då är man känslig för råd. Ni vet det där när man är liksom precis färdig och så kommer någon med ett litet tips. Så här, ja. Och jag tänkte faktiskt häromdagen på att det yppersta exemplet på det här, det händer den här tiden på året. Och det är ju att plötsligt vaknar man en morgon och så händer det där som man aldrig tror ska hända, nämligen att det har toksnöat över natten. Och så petar hustrun på och säger så här: du, det är mängder med snö ute. Du måste gå ut och byta däck på bilen innan jag åker till jobbet. Jag åker inte till jobbet med sommardäck. Nej, och så ut. Man är frusen och man är stressad, man är svettig. Och så slinter man med fälgkorset och slår sig blodig på knogarna. Och så sitter ju alltid en bult fast. Och när man står och liksom försöker få loss den, då öppnar någon vänlig liten själ fönstret så här. Du! Jo, jag tänkte, drar du åt rätt håll? Ja. Om du provar att dra åt andra hållet istället, ska du se. Och det är precis det här som händer i den här fantastiska historien om Jesus. Han kommer till de här desillusionerade fiskarna och säger, lägg ut nätet på högra sidan istället så får ni. Och de är stora nog att göra det. Och det som gör att jag älskar den här historien, det är ju inte bara att den är munter, utan det är ju att den är på så många plan handlar den om våra liv. Man behöver inte alls ha någon religiös tro för att den ska handla om våra liv. Alltså, när Jesus kommer i dragbräckningen så ber han dem inte byta vik. Han ber dem inte byta båt. Han ber dem inte byta fiskeredskap. Han ber dem om bara en enda sak, och det är att fortsätta med det de har gjort förut, ungefär som de har gjort det, men tillåta sig själv att göra en liten, liten förändring. När de gör den förändringen, jag fattar inte hur det går till, men det kanske är det här handlar om. Ett liv till. När de gör den förändringen så drar de upp näten fyllda med fisk.
En liten, liten förändring kan få stora konsekvenser. Du, i den här förändringen och i boken så spelar ju också vänskap en viss roll. Kan du säga några ord om vänskap och den här oväntade vännen som faktiskt Bengt Eriksson får?
Det dyker upp en man till i boken. Han heter Lorenz Andersson. Det är en mycket speciell figur. Han presenterar sig själv som före detta vice ordförande i pastoratsnämnden i Lindbergs pastorat i Halland. Och det hör ni själva att en människa som presenterar sig som före detta vice ordförande har lite identitetsproblem. Han är verkligen inte önskad i boken, men det uppstår någonting mellan de här två figurerna att i deras samtal och så, som till slut faktiskt skapar en miljö för samtalet om tro som är väldigt intressant. Och där är ju vänskapen, alltså i såna här dramatiska skeden av en människas liv, när man vet att nu handlar det om liv och död, jag måste våga göra en förändring, så kan det betyda allt att det finns en människa där som är med mig i den processen. Och jag ska bara göra en reflektion om detta, och det är ju att när man vänder sig om och tittar på sitt eget liv, och så ser man särskilt på de där vägskälen i ens liv som var väldigt smärtsamma eller avgörande, så hävdar jag bestämt att när man tänker på det vägskälet en stund, så upptäcker man efter en stund att där står en människa. En människa som kommer att betyda oändligt mycket för mig. Och väldigt ofta en människa som inte själv såg sig som någon vägledare eller någon viktig person. Men bara att han fanns där, man kunde liksom hålla de här sakerna, gjorde att jag vågade ta det där steget som just då var ett viktigt steg.